En podcast från Aftonbladet.
Gång på gång har Donald Trump hyllat Vladimir Putin. Handlar det om en genuin uppskattning eller har Ryssland någon form av hållhake på Trump?
Russia. I mean, Putin has an 80% popularity in this country.
I was in Moscow a couple of months ago. I owned the Miss Universe pageant, and they treated me so great. Putin even sent me a present, beautiful present with a beautiful note. I spoke to all of his people.
So Putin is now saying it's independent, a large section of Ukraine. I said, how smart is that?
So he has the Olympics. The day after the Olympics, he starts with Ukraine. The day after. How smart. You know, he didn't want to do it during the Olympics. Boom.
This is genius. Putin declares a big portion of the Ukraine as independent. Oh, that's wonderful.
Ja, så där har det låtit genom åren. Det verkar onekligen som att Trump ser något extra i Putin. Frågan är bara vad. Det har spekulerats i att Ryssland skulle ha en hållhake på Trump. Andra pratar om ideologisk samsyn och personliga intressen. Det vi vet är att Trumps kopplingar till Ryssland går tillbaka till 1980-talet. Sedan dess har han regelbundet rest till landet, planerat att bygga Trump Tower och arrangerat en skönhetstävling i Moskva. Flera granskningar har dessutom visat att ryska pengar har strömmat in i hans affärer.
He had a property in Florida in 2008, which a Russian bought for twice its market value, at a time when Trump was facing bankruptcy. And I believe that Trump's then sort of staffer, Michael Cohen, said that Trump recognized that he was dependent on Russian help in that instance to get him off the hook.
Och nu ska Trump försöka mäkla fred i Ukraina i vad som verkar vara mycket på Vladimir Putins villkor. Så vad vet vi egentligen om relationen mellan dem? Och vem har mest att vinna på att förhållandet håller sig bra? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Bengtsson. Och dagens gäst är Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Hej Stefan.
Hej.
Ja, vad vet vi egentligen om relationen mellan Ryssland och USA:s president Donald Trump idag?
Jag skulle säga att förra gången han blev vald till president och efter det så fokuserade man så mycket på vad man inte visste och vad som sen inte riktigt gick att bevisa. Så att man har liksom tappat lite fokus på allt det som ligger i öppen dager. Allt det som vi redan, alltså som vi vet, som vi kan bevisa, som inte är någon hemlighet. Och det är ju att de har en, alltså, man ska säga, både Putin och Trump har en väldigt god relation. Trump ser Putin som en person som han litar på, kanske mer än sina egna underrättelsemedarbetare, mer än liksom sina rådgivare. Han tar liksom alltid Putins ord som sanning. Och Trump och Ryssland har en väldigt, väldigt lång relation.
Ja, när började den relationen?
Ja, den började redan tidigt på 80-talet, därför att en grej som Trump inser är att om man kan sälja lägenheter i hans bostadskomplex i New York till personer som inte behöver uppge sitt namn, så blir det en ganska lukrativ investering för den brottslighet som börjar uppstå i slutet av Sovjetunionen på 80-talet. Så mycket pengar från den organiserade brottsligheten i sena Sovjetunionen. Och det här är också sånt som vi vet och kan se, och det är liksom ingenting som är hemligt. Den förs över till New York och den placeras på bostadsmarknaden. Och en av de aktörerna, det är svårt att liksom koppla konkreta investeringar och transaktioner till Trump, men vi vet att mycket kommer till New York, och vi vet att en av dem som först gör en grej av att man kan köpa lägenheter av honom utan att uppge sitt namn är Trump. Och det är väldigt mycket pengar som kommer in i början på 80-talet in i hans lägenheter. Sen kan man säga att lite senare på 80-talet så börjar Sovjetunionen intresserar sig för olika affärsmän som skulle kunna investera i Sovjetunionen och som också skulle kunna ändra synen på Sovjetunionen i västvärlden. Och man bearbetar och liksom inventerar alla affärsmän som skulle vara liksom öppna för ett sovjetiskt sätt att tänka. Och då identifierar man Trump och så bjuder man in honom på en resa till Moskva och dåvarande Leningrad 1987. Och då lockar man honom med idén om att man skulle starta ett amerikansk-ryskt hotell i Moskva. Så det var liksom början.
Mm. Och ja, som du var inne på, så de här kopplingarna till Ryssland inleddes redan på 80-talet, och genom åren så har ju Trump haft flera olika affärsprojekt i landet. Allt ifrån planerandet av ett Trump Tower till skönhetstävlingar i Moskva. Alltså, hur har de här affärerna och kontakterna då gynnat Donald Trump?
Alltså, det är lite som, det är ju det som är paradoxen, att Trump har egentligen inte tjänat så himla mycket pengar i Ryssland, utan den ryska sidan har liksom lyckats hålla som liksom en liten pendel framför näsan på honom och dingla med den, och han har varit helt fixerad vid att det är i Ryssland som han kommer göra en stor affär, det är där han har jättebra kontakter, det är där han känner sig förstådd och omtyckt. Men det är egentligen ryska pengar i USA som är det som är värt att fokusera på. Därför att det finns flera tillfällen, mest uppmärksammat är kanske ett hus som han hade i Florida och som han köpte 2004 för 41 miljoner dollar. En ganska liksom, tänk Vita huset, en stor herrgårdslik byggnad. Och den sålde han 4 år senare för 95 miljoner. Och gjorde alltså 54 miljoner i ren vinst till en gödselmiljardär från Ryssland som heter Dmitrij Rybolovlev. Och det här är en person med nära band till Putin som köper det här huset, sätter aldrig sin fot där, river det sen och styckar upp marken när han hamnar i skilsmässa med sin fru och hon vill ha pengar. Så jag menar, allt det här, det är ju svårt att se det här som en betalning, men vid det här läget så är Trump nära konkurs. Och den ryska sidan kommer och undsätter honom genom att köpa huset för det dubbla priset som Trump köpte det för.
Är Donald Trump kontrollerad av Moskva? Står han i tacksamhetsskuld till Vladimir Putin? Ja, teorierna om att Ryssland har någon slags hållhake på Trump är många. Det handlar om allt ifrån affärslån till hemliga inspelningar till komprometterande dambesök på ryska hotellrum. Vad vet vi egentligen om det här? Och vad tror Stefan Ingvarsson? Finns det en hållhake på Trump? Det ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar! I flera granskningar av både medier och myndigheter så har det ju visat sig att ryska pengar har flödat in i Trumps affärer, bland annat då om den här fastigheten i Florida. Men du, Stefan, en välkänd taktik av den ryska underrättelsetjänsten är ju att samla in besvärande uppgifter i syfte att skaffa sig hållhakar på betydelsefulla personer. Och det har ju spekulerats vilt i att det skulle finnas en sån här hållhake på Trump. Vad tror du? Kan det göra det? Kan det stämma?
Så här skulle jag säga. Det är just det som man fokuserade så mycket på förra gången och lyckades inte bevisa någonting. Därför att till sakens natur så hör ju att just den här sortens liksom hemligt samarbete med andra underrättelsetjänster är väldigt svårt att bevisa. Det är ju sånt som eventuellt kommer fram senare när arkiv öppnas. Och i och med att man har fokuserat på det man inte vet så har Trump kunnat avfärda allting. Han har kunnat säga att det är ingenting som går att bevisa. Allt som påstås om mig med Ryssland är ju bara båg. Men det är då i själva verket, till exempel under hans förra presidentvalskampanj, så är det ju bevisligen så att ungefär 95 miljoner dollar kom från olika ryska investerare i hans fastigheter med namn och helt liksom öppet. I månaderna som liksom gick fram till valet. Och med en sammanblandning av hans valkampanj och privata ekonomi som rådde då. Och vi har inte fått se hans deklaration från den tiden. Han delade ju aldrig med sig av den. Så finns det ju så många spår. Och de spåren ligger i öppen dager. Och jag vet inte riktigt vad ryssarna egentligen skulle behöva ha för hållhak på honom alls. Alltså, för mig är det liksom mer en fråga av att de under 3 decennier har fått honom att känna att vi är dina bästa vänner. vi gillar dig. Det är med Ryssland som du kommer göra dina bästa affärer, dina bästa deals. Och nu när han sitter som president igen så tittar han i sin verktygslåda och så känner han, men vänta, jag behöver åstadkomma någonting som jag kan visa mina väljare. Jag har en jättebra relation till Putin, det är det jag ska dra på för att vi kan göra någonting som Biden absolut inte kunde göra. Och det är för att vi förstår varandra.
Men tror du att den här relationen då är liksom ömsesidig eller tror du att det är mer är Putin och Ryssland som utnyttjar Trump egentligen?
Det är helt uppenbart att Trump spelas av den ryska sidan. Och det är helt uppenbart att redan på 80-talet när man bjöd in honom till Moskva första gången så identifierade man en person som man lätt skulle kunna manipulera. Och det var på Sovjettiden, men säkerhetstjänsterna i Ryssland och säkerhetstjänsterna i Moskva, i Sovjetunionen, de har ju liksom aldrig förändrats. Det är samma personer, det är samma mappar. Jag tror att man har liksom sedan 80-talet samlat information om Trump och hur man kan påverka Trump. Och investerat i först honom som affärsman, sen som politiker, för att man känner att det här är en person som, ja, som helt uppenbart nappar på våra lockbeten.
Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ju nu pågått i 3 år och de senaste veckorna här så har ju framförallt Ryssland och USA samtalat om eldupphör och en möjlig fred. Vad har de senaste mötena mellan de här länderna gett egentligen?
Ja, men vad de framförallt har visat är än en gång att Trump alltid är beredd att ta Putins ord som sanning. Att han litar på när Putin säger jag vill ha fred eller jag är för en konstruktiv lösning på det här så litar han på Putin. Det finns ingenting i Putins handlande kring tidigare avtal med Ukraina som tyder på att liksom, det går att lita på någonting som Putin skriver på. Men Trump har någon sorts personligt band till honom. Och det måste ju också förvåna den ryska sidan att när man kommer med olika lögner som nu senast att de ukrainska trupperna inne i den lilla del av rysk territorium som Ukraina kontrollerar nu, att de var omringade och snart kommer att tvingas ge upp. Det här var en ren lögn som Putin berättade i telefon för Trump och som Trump genast twittrar ut och liksom sprider över hela världen. Så i Moskva måste man ju känna sig väldigt nöjd med att man har byggt upp en relation där man kan få Trump att sprida Moskvas budskap över hela världen.
Så det här med att Trump flera gånger helt öppet tagit Putins parti i det här kriget var ganska väntat, eller?
Ja, alltså någonstans så har väl folk undrat hur länge ska den här romansen med Ryssland pågå? Och är det så att nu under Trump 2 så är förutsättningarna annorlunda, man har ett annat fokus eller någonting. Men tittar man på det så är just den här inriktningen på Ryssland och att se Ryssland som en lösning och som en personlig möjlighet, det är ju det konstanta i Trump. Och det förändras inte. Så på det sättet är han och förblir väldigt förutsägbar.
Stefan, vem har mest att vinna på att relationen då mellan Trump och Putin förblir god mellan dem?
Såklart den ryska sidan, därför att Ryssland är en relativt liten marknad. Det Ryssland har att erbjuda internationellt är framförallt olja och gas. Och det är ingenting som USA behöver, för det har de tillräckligt av själva. Det är inte en marknad där de amerikanska företagen kommer tjäna väldigt mycket pengar. Det är framförallt inte värt att offra de europeiska marknaderna eller den kanadensiska marknaden för en pyttemarknad som den ryska. Så det är ju den ryska sidan som har allt att vinna på att relationerna normaliseras, att Putin kommer ut ur kylan, att ingen längre talar om Putin som krigsförbrytare, utan att man pratar om Putin som en spelare i världspolitiken som man måste räkna med, och om man ska lösa Mellanöstern eller om man ska lösa andra konflikter så måste man prata med Putin och ha en konstruktiv dialog. Och det här är ju en jättevinst för den ryska sidan. Så oavsett hur det går på marken i Ukraina så bara den här normaliseringen av Ryssland är en jätteframgång för Putin.
Man kan säga att Trump går Putins vägar.
Det kan man absolut säga. Förvånansvärt mycket. Så mycket så att det är svårt att säga att han egentligen har, alltså det är svårt att prata om att han företräder amerikanska intressen, för i den här fascinationen för Ryssland så verkar Trump framförallt företräda sina egna, ja, vad det nu är. Det är den här pendeln som de dinglar framför ögonen på honom, som han liksom, någon guldberlock som han liksom inte kan släppa med blicken. Han tror verkligen att Ryssland är lösningen på någonting. Antingen tjäna stora pengar eller kunna visa sina väljare någon stor internationell liksom, politisk framgång.
Det är en fråga vi får spekulera i. Tack för idag, Stefan.
Tack.
Sist här Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Jag heter Olivia Bengtsson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.